här är Lilla Drevet. Mindre än någonsin. Moa Lundqvist är här och hjälper oss att fylla ut. Hej.
Hej.
Och jag, Ola Söderholm, och du, Liv Strömqvist, här också.
Tjena.
Tjena dig. Det är en podcast som görs med våra samarbetspartners Aftonbladet Kultur och Akademikernas A-kassa. Sen vi spelade in förra gången har det varit ett terrordåd i Paris.
Ja.
En hemsk nyhet. Man kan bearbeta en sån nyhet på olika sätt. Den tyckande klassen i Sverige, de som är aktiva på sociala medier och sånt, de föredrar att bearbeta en sån här nyhet genom att mästra andra människor för att de reagerar fel på nyheten.
Ja, en slags tröst.
Det är en del av processen.
Ja.
Om man ska reagera på en sån här nyhet dygnet efter att det har hänt, vilka reaktioner är då fel? Efter att ha följt flödena kan jag konstatera att följande saker är fel. Fel att politisera nyheten. Fel att inte politisera nyheten. Fel att ha franska flaggan som bakgrund på sin profilbild. Fel att inte ha den. Fel att delta i hashtaggen Pray for Paris. För att det här var ju religionens fel. Helt fel att säga att det som skedde har något att göra med vanligt religiöst utövande att göra. Fel av Åsa Romson att tänka på klimatmötet. Fel att kritisera henne för att hon gjorde det. Fel att tänka mycket mer på Paris än på en bombning i Libanon eller Nigeria. Och det är också fel att ställa dem emot varandra på det viset. Men det är viktigt det här. Viktig process.
Fel att mästra också, känns det som, har kommit starkt.
Att mästra?
Fel att mästra. Ja. Att mästra de som mästrar. Det är du som, det är du håller på med nu. Det sista. Det.
Men vi måste fortsätta med det här. För om vi inte mästrar varandra för att vi reagerar fel, då har terroristerna vunnit.
Okej.
För de hatar moderniteten. Eller hur?
Ja, just det.
Som har släppt individen fri att mästra andra som den vill. De hatar att det moraliska mandatet att mästra inte är något som utgår från en av Gud given hierarkisk ordning, utan det är något som finns i varje individ. De hatar det.
Ja.
Att det inte finns några fasta punkter, utan att autonoma individer ska förhandla relationen mellan sig själv och andra och hur de mästrar varandra bara med hjälp av sitt förnuft.
Ja.
Är det möjligt? Kan förnuftet skänka mening åt våra liv? Kan förnuft skänka mening åt våra liv? Modernitetens centrala fråga. Ja, säger Lilla Drevet. Ja. Förnuft och lite astrologi. Lägger till det för att också kunna få med mig Moa och Liv på det här inledande anförandet.
Jag är berörd. Intressant att höra från en kräfta ett sånt svar till förnuftet. Men det är bra.
Det är ovanligt.
Ja. Mm. Kampen går vidare.
Det kan vara att du har något annat i ditt ascendent.
Beväpna er medborgare. Ställ upp på raka led. Framåt, framåt. Låt fiendens blod flyta på vår jord.
Det var en liten sång.
Marseljäsen.
Var det Marseljäsen? Oj, vad grovt.
Vad vill du göra med modernitetens fiender då?
Mästra dem på Facebook. Kan vi använda vår modernitet, vårt liksom enorma kapital att mästra varandra på internet för att på något sätt förgöra IS?
Mästra på Twitter.
Mästra IS.
Det är ju det Anonymous har gjort.
Just det.
Mästrar dem med hjälp av teknik.
Hacker. Mm. Det var ju...
Men att man skriva så här, jag tycker du citerar den här suran fel, jag tycker du...
En massiv attack från alla.
En enorm attack.
Det är inte hackerkompetens, utan det är liksom svenska Twitters förmåga att guilt-trippa varandra som ska släppas lös.
Ja, det är det jag tänkte.
Den samlade styrkan som under år har varit på frammarsch. Strådna.
Ja, men precis, kampen går vidare. Vi kör.
Citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Yeah.
Jag har haft rätt. Igen. Den här gången angående SD och den sverigevänliga rörelsens utveckling. Ola kommer kanske ihåg i alla fall. Du var med för avsnittet. Moa kanske har lyssnat på det. Då pratade vi om att SD har börjat bete sig som ett gäng ungvänstrare.
Alltså det här med flygblads...
Ja, de har börjat tala på med flygbladsutdelning. Fastän deras politik, de är tredje största parti och deras politik håller på att genomföras av alla de andra partierna. Men de verkar tycka att det är tråkigt att bara sitta och rulla tummarna och se på när andra förverkligar deras utopi. Och istället har de då nu börjat tala på med såna här utomparlamentariska aktiviteter.
Känna att man lever lite ute bland folk.
Ja, eller bara ha något att göra på dagarna. Liksom, man liksom är trött på det här att gå till biblioteket och läsa en dagstidning och sen gå hem igen.
Spela boll i parken.
När man har matat katten, hur ska man då slå ihjäl resten av dagen? Förra veckan sa jag att det verkade som om de hade hittat inspiration från Sven Wollter. Och den här veckan tycker jag det ser ut som att den sverigevänliga rörelsen har gått vidare och tittat sig omkring ännu mer och börjat hämta inspiration från Dror Freiler.
Det är vänsterpartisten som spelar saxofon.
Just det. Han brukar vara med på Chips to Gaza. Och hans saxofon blev beslagtagen av israelisk militär. Eller har jag hittat på det?
Det
kan vara bara något som händer i mitt huvud. Men det känns som att det har hänt.
Ja. Det är väl typiskt sådana som dig och hitta på vad som helst för att smutskasta staten Israel.
Hur som helst, exempel på att sverigevänner har börjat hämta inspiration från Dror, heter han Freiler eller Feiler? Både googlat. Dror Freiler. Jag läser högt ur tidningen. Efter klarinettprotest mot flyktingboende, Karlingband avbokas från dansfest.
Okej.
Det handlar om Karling band. Jag vet inte om ni känner till dem. Det är Gunhild Karlings band.
Nej, konstigt nog har jag inte lyssnat på Karling band.
Okej, hon och hennes bröder är med. Och även hennes pappa. Och de spelar...
Det är ett familjeband?
Ja. Family band. De har också ett band som heter Karling Family Band. De spelar så här tjeck jazz. Vet du, Ola, vem Gunhild Karling är?
Nej, jag har inte hört talas om henne.
Va? Hon var med i Let's Dance.
Va? Det tyckte jag var överraskande.
Hon är extremt hurtfrisk och har på sig en korsett. Så skulle jag beskriva henne. Extremt liksom check och motionslisten. Men samtidigt burlesk.
Jag ser det framför mig.
Check och burlesk samtidigt. Tänk Gunde Svan möter en sån Lucky Luke-hora. Får ni upp en bild? Om Gunde Svan skulle få barn med Lucky Luke-hora, då skulle det vara Gunhild Karling. Skit i det. Hennes bröder Ulf och Max Karling, som är medlemmar i Gunhild Karling-band, är också aktiva i en bygdeförening i en pytteliten by som heter Ingelsträde. Och där vill kommunen då bygga ett flyktingboende, eller att de vill inhysa 8 ensamkommande flyktingbarn i 12-13 års åldern i en lokal som redan finns där, som kommunen äger. Men vissa Ingelsträdesbor, bland annat Max och Ulf Karling, anordnade då ett protestmöte mot det här boendet. Kommunledningen kom dit för att diskutera saken. Och då var det tydligen så här att vissa av medlemmarna i den här Ingelsträdes bygdeförening ville ha flyktingboendet där. Men när de som var positiva till flyktingboendet började liksom försöka säga det, att de tyckte att det var okej, då ska då Max Karling enligt uppgift ha tagit upp sin klarinett och börjat spela jazz jättehögt.
Han störde mötet alltså?
När de började säga vi tycker att flyktingarna ska få, då bara...
Svårt att argumentera över.
Till den där musiken så vinglar Gunhild Karling ner för trappen med så här korsett och djup urringning. och börjar dra henne i slipsen upp för trappen.
Så börjar de dansa sån här kan dans också. Kan man proppa ner kanske dollar sedlar i deras strumpeband eller någonting sånt. Så fort någon försöker säga jag tycker vi ska ha en human, då bara börjar en sån kan dansös att sätta så här för munnen. Kanske kyssa henne tills man slutar prata. Håll tyst och kyss mig din dum snut, säger Gunhild Carling till de här människorna som försöker säga att de visst kan tänka sig ha det här 8 barnen där i sin lilla kommun.
Men Gunhild var inte med på det här mötet.
Nej, Gunhild var inte med för sig.
Vad var relationen de här andra hade till Gunhild?
Det är hennes bröder.
Ah.
Och bandmedlemmar.
Och bandmedlemmar, exakt. Peter Kovacs moderat som då var där på det här mötet säger: jag har under mina 13 år som kommunstyrelsens ordförande aldrig träffat personer med så främlingsfientliga åsikter.
Han har aldrig träffat någon som är beredd att spela klarinett för sina främlingsfientliga åsikter.
Att intensiteten i det här hatiska jassen chockade honom. Han har ändå varit kommunens ordförande i 13 år. Tänk också, tänk då en skånsk kommun, ja. En moderat. Det är ingen duvunge.
Nej.
Det har funnits ett skop kring Gunhild Carlings familj redan innan den här klarinettprotesten, när någon grävde fram att Gunhild Carlings pappa, Hans Carling, som också är med i det här bandet, att han har varit en aktiv nazist.
Okej.
Ett så dåligt skop tycker jag, för det, alltså, eller jag menar, ett lätt skop att göra, för jag tänker bara det att någon döper sitt barn till Gunhild skulle räcka för att man skulle veta att den var nazist.
Vad menar du med det?
Ja, men 1975, när alla barn heter Camilla, så vill man plötsligt döpa någon till det fornordiska ordet för stridens gudinna. Ja. Alltså bara att det är en indikation. Bara en pytteliten indikation. Bara Jessica, Camilla och en valkyria från Nordens... Eller... Ja, alltså jag tycker inte det är något, jag tycker det är ett fint namn och så vidare, men det är ändå liksom en indikator, eller?
Ja, det kanske är något slags indicium, men det är inte, jag tycker inte att det håller i rätten.
Men det skulle visa sig hålla i rätten för att han är, eller liksom det är,
ja,
en del av bevisföringen.
Han är så konstig nazist, den här Hans Carling. Jag var tvungen att googla. Han har spelat också med Mikael Wiehe. Han är en sån jazzkatt, han kallas för Hans Cooling Carling.
Wow.
Men Mikael Wiehe och han hade ett band. De skulle utvecklas i olika politiska riktningar. Därför att han blev sen, när han var liksom rätt så gammal ändå, så jag tänker att han måste ha varit 40 drygt då, under liksom början av 90-talet, när vittariskt motstånd blev så stort. Och då började han vara med på alla de här liksom, vittariskt motstånd demonstrationer och sånt. Så kanske jag blomma ut som ny nazist.
Mm.
Som liksom sån för dryga 40-åring. Mm. Och hans pappa, Hans Carlings pappa, Valdemar Carling, var också då en människa som var aktiv i den här svenska, den här kretsen kring, vad heter han, Per Enberg, den här fascist, svenska fascistledaren. Och han hjälpte en massa nazister att fly efter andra världskriget och liksom få skydd i Sverige. Mm. Eller inte kanske i Sverige, men att komma undan rättsprocesserna då. Jag menar inte alls att döma. Jag bara tyckte liksom, jag tycker inte att man överhuvudtaget ska vara liksom ansvarig för det. Men jag tyckte det var spännande ur ett sånt perspektiv att en sån släkt där ingen gör uppror mot sina föräldrar. Att det bara är så här,
bara spela tillsammans.
Du är nazist som gillar jazz, då blir jag nazist som gillar jazz. Barnbarnen bara, då blir vi också så här nazister som gillar jazz. De är som familjen Swing, eller de är som den här filmen Swing Kids, om Swing Kids hade varit nazister och varit för nazismen. Och också varit tre generationer likadana.
Byter
eller som den där filmen Undergången, ifall de hade spelat jazz hela tiden. Det är ju så uppenbart så det kanske man inte ens orkar säga. Men det är ändå att vara så hårt rasideologisk då. Och älska jazz. Raskrig och jazz. I generationer.
Ja.
Men den ironin är för lätt att jobba med på något sätt. Så jag önskar att jag inte hade sagt någonting.
Ja.
Det kanske är en ironi vi kan ha roligt med ändå. Jag vet inte.
Jag tycker det är roligare om man tänker sig, eller det är något kul att tänka sig att de är för Lucky Lukes salonmiljö och nazism.
Efter Parisattacken, nu så då har det varit den här vanliga rutinen som det alltid är när någon begår ett terrordåd i islams namn, att man åker ut till någon moské och frågar en muslim om är det en hörnsten i det religiösa utövande att slumpmässigt mörda civila.
Ja. De har rent sagt kidnappat vår religion, tyvärr. ISIS är en terrorgrupp som dödar.
Men ja, men det är det här, de förväntas ta avstånd. Det är förnedrande för dem. Någon gör något hemskt, då misstänkliggör man hela gruppen. Muslim blir ett skällsord på grund av vad en liten minoritet som kallar sig muslimer gör. Prova byta ut ordet muslim mot jude eller killkomiker, så får ni höra om det fortfarande känns okej att prata så generaliserande. Men det är ju dels då förnedrande för muslimer i till exempel Sverige, att de förväntas ha ett ansvar för att ta avstånd från galna terroraktioner i andra delar av världen. Att de måste bevisa att de är goda muslimer genom att ta avstånd.
Ja.
Men det är också lite förnedrande för muslimer på ett annat sätt, tycker jag, att man har så låga krav på dem. Att det här, det är det enda som krävs för att man ska räknas som en god kraft. Tar avstånd från våldsanarki och slumpmässigt mördande av civila. En god kraft i samhället. En av de goda. Alltså jag menar, för att ta avstånd från IS, det gör Al-Qaida.
Ja,
det är inte ens att ta avstånd från militant islamism generellt. Andra psykopatmördare tycker att IS är för psykopatmodiska för att de ska kunna acceptera det. Jag menar, att ta avstånd från IS, det är lite grann som när antirasister har symbolen överkryss och tagkors. Är det de kraven du har på antirasism? Ska inget vara överkryssat förrän vi har kommit ända hela vägen bort till Hagkors? Nej, avståndstagande från Hitler, Tyskland räcker. Helt okej med allt fram till dit. Orkar inte ha hur höga ambitioner som helst med min antirasism. När det gäller muslimer och ISIS, jag tror att det hade varit sunt och mer värdigt för alla om man höjde kraven på vad som ska räknas som en god kraft i samhället.
Mm. Men kanske på vad som ska räknas som en god kraft. Men jag menar, varför ska man ha kravet på dem att de ska vara en god kraft? Eller jag menar,
jag tror att det är positivt om vi har goda krafter i samhället.
Absolut, men jag menar, det måste också vara upp till var och en om man vill vara en god kraft eller om man vill vara så här en, bara en vanlig idiot som går omkring och...
Ja visst, jo, men jag menar inte att man ska fråga random människor som är praktiserande muslimer eller bara kommer från den muslimska kulturkretsen, men jag tror att det är, alltså, muslimska företrädare som tar plats i samhället, jag tror att det är positivt om journalister ställer frågor till dem, att det finns frågor som är viktiga för att lyfta och motarbeta utbredningen av extremism. Men jag tror inte att frågan som ska ställas så här, tar du avstånd från att islamska staten eldar upp folk i burar? Jag tror inte att det är konstruktivt. Man skulle istället kunna börja fråga dem, tar du avstånd från islamism? Vad tycker du om politisk islam överhuvudtaget? Vill du leva i en stat där hädelse är ett brott? Så inte fråga liksom, står du bakom islamska statens tolkning av sharia? Utan istället kanske fråga, vad tycker du om muslimska brödraskapets tolkning av sharia? Tycker du att religionsutövande är bara en privat sak? Så, för att, jag menar, jag har inte sett någon så här statistik på det här, men de allra flesta praktiserande muslimerna i Sverige och Europa var emot morden på Charlie Hebdo. Jag har inte sett statistik, men säkert, helt säkert så. Mm. Men jag tror ändå att en betydande andel av dem var emot de morden på samma vis som många är emot att Hagamannen blev misshandlad. Ja, det är fel att ta lagen i egna händer på det viset, men lagen borde ha varit så att Hagamannen hade skulle ha varit ute. Eller det är fel att ta lagen i egna händer som de gjorde mot den här serietidningsredaktionen, men lagen borde ha varit så att man inte ska få rita sådär.
Du har en sån känsla?
Jag tror det.
När du ser en muslim så har du känslan om att den vill inskränka yttrandefriheten och den vill att man inte ska få rita Mohammed.
Ja, men det är mer utbrett. Och det här handlar inte om islam egentligen. Det handlar om religionens ställning i samhällen utanför väst. Alltså kristna grupper i Mellanöstern har ju också sådana här sinnessjuka hädelselagar till exempel. Eller så bara i Östeuropa och Ryssland så är ju kyrkorna mycket mer så starka och destruktiva krafter som kan få krossa gayrörelser hur de vill och så. Så det handlar inte om någon så här speciell religion, utan det handlar om att väst är bäst.
Okay.
I det här avseendet. Inget snack, ingen relativism. Väst är bäst. Inga andra har varit så jävla grymma som väst på att ge de religiösa ledarna upplysningens stålbad under några sekler, så att de numera bara är töntar som håller på att be om ursäkt för sig själva.
Kul att få se dig som en sån här passionerad... Du blir nu uppeldad över folkpartistiska värderingar.
Väst är bäst.
Så som du har efterlyst.
Väst är bäst. Brukar jag stå liksom med bara överkropp framför spegeln och skrika. Kyssa min biceps. Ja, men att vi inte har ställt högre krav. Att nej till självmordsbomb har räckt. Alltså det har, tror jag, det har gjort att många...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Såklart mildare islamister, men ändå folk med islamistiska böjelser har kunnat få framträdande positioner i svenska samhället på olika sätt. Att man ser så här Islamiska förbundet som någon slags helt neutral, oproblematisk representant för det muslimska civilsamhället, trots att det då är en organisation som är en del av Muslimska brödraskapets globala nätverk, och de har haft seminarier med antisemitiska hatpredikanter stup i kvarten. Haft föreläsningar med antisemitiska hatpredikanter lika ofta som killar tänker på sex.
Nej, inte så ofta.
200 gånger i timmen.
Jag tycker det här känns överdrivet.
Men deras två senaste liksom ordföranden har ju varit så på topppositioner i Moderaterna respektive Socialdemokraterna. Och de har så ansetts vara då rimliga representanter för muslimska civilsamhället. För de har klarat det stora demokratitestet som vi har utformat. Och det består av en fråga. Tycker du att det är rätt med massmord på civila? Svarar man nej, då är man fan Raoul Wallenberg. Vad mer kan vi begära? Ja, men jag tycker bara att det är för lätt för Rashid Moussa, ordförande för Sveriges unga muslimer, att släppa den här busringningsvideon när han så insinuant ringer runt i alla politiska partier och ställer den här frågan.
Har någon någonsin krävt från er att ta avstånd från terror? Om det har kommit ett krav?
Jag höll på att säga det. Alltså terror är ju någonting som väl alla vettiga människor tar avstånd ifrån. Men när du säger krav, vad menar du då?
Ja, han ringde Moderaterna där. Men han kunde göra det skämtet.
Ja, man förstår... men det tycker jag var rätt så bra skämt. Jag menar, det är väl en poäng.
Jo, ja. Man förstår lite grann att, att han har fått den frågan mycket. Han kan göra det skämtet. Men jag tycker också att det är lite för enkelt då för honom till exempel. För jag är inte intresserad av att höra Rashid Moussa säger att han är emot självmordsbombningar och terror. Alltså jag är mer så intresserad varför sådana som Rashid Moussa blir helt bindgalna varje gång mindre konservativa muslimer som Nalin Pekgul varnar för ökad fundamentalism och ökat kvinnoförtryck i Tensta och anklagar dem för att gå islamofobernas ärenden på aggressiva sätt. Mer intresserad av sånt. För det är ju något, ja men det är ju med islamister som med alla andra idioter. Idioter är väldigt föreningsaktiva. Bra på att göra sig till talespersoner för väldigt stora grupper som de verkligen inte borde vara. Men jag tror bara att det är smart kanske att av till exempel politiker att försöka hitta då sekulära muslimer att samarbeta med och då inse att definitionen av sekulär innefattar mer än att ta avstånd från bestialisk masslakt av civila. Alltså för även om det är som det är ett randfenomen såklart.
Du vet att de ska ta avstånd, men vad är det du mer specifikt vill, vad du vill att de ska ta avstånd från, att vilja inskränka yttrandefriheten typ?
Ja, precis, alltså ta avstånd från att religion ska ha inflytande över politiken. tycker att religion är något som bara angår en individ och liksom dens gud som den tror på. Även om det är liksom ett randfenomen att stötta IS-attentat, så det är liksom inget randfenomen med islamism i den muslimska världen. Det är extremt utbrett att anse att religiösa ledare bör ha ett politiskt inflytande, och därmed också ganska då utbrett bland de som har invandrat till Europa. Och det här är ju ändå, även om man inte stöttat terrorn, så det här är ju ändå en mylla för terrorismen att växa ur. Eller hur? Att även om man tar avstånd från terrorismens metoder, man bekräftar under deras världsbild att religion inte är en privat sak som angår en individ och den guden tror på, utan religion är ett politiskt projekt. Så det är då en mylla som vi borde ha som övergripande mål ändå att krossa. Vart var jag? Väst är bäst, sa jag det.
Nej, men, brinnande folkpartiet. Ja,
ja, men jag menar bara, den här myllan var ju då i princip förintad här. Men globaliseringen gör ju att den här striden, som kanske Ingemar Hedenius avslutade på 50-talet i Sverige, den måste hålla på att ta sig en gång till nu. Och det är ingen problem med det, det är bara att köra. Bekvämt att man igen kan hålla på att göra så här relevant och edgy satir, bara genom att säga fuck Gud.
Ja, ska få en tröja.
Kolla på att göra den så här, raljera över, aha, ska jag låta mig styras av vad någon sa för 1000 år sedan, skrev i en text. Göra det skämtet.
Tror du på tomtar och troll också, eller vill att de fortsätter improvisera
på din... många uppslag.
Improvisera fram din akt här. Ja, så men... du ska börja turnera med på klubbar.
Ja, men jag menar bara att hela den här Magnus Betnér-grejen blir relevant. Man har varit så här, Magnus, sluta åka runt och skrika att Gud är påhittad. Ingen förutom Sivert Öholm bryr sig. Det religiösa etablissemanget i Sverige, bara Sivert Öholm. Du har gjort 8 DVD:er om Sivert Öholm nu. Snälla, mejla honom istället. Jag menar bara att hela så här globaliseringen och att ja, religionens ställning i samhället utanför väst gör då att nu kan man få vara den här tuffa komikern. Nu kan man bara säga fuck Gud.
Grattis.
De kanske vill höra den satiren från någon i sin egen kulturkrets, i och för sig, hellre än att jag åker runt och säger fuck islam.
Jag vet inte. Om du åker runt och visar upp dina väst är bäst tatueringar på något möte, då kommer de säkert att bli inspirerade av dig. Det kan jag tänka mig.
Ja.
Men jag tror inte, jag vet inte heller om det stämmer, den där historieskrivningen att, det liksom, att väst hade det här stålbadet på upplysningstiden och sådär, och liksom att liksom det som är grejen i Mellanöstern är att de inte har haft det stålbadet, utan att det alltid har varit så här. För jag tror mig att politisk islam är liksom en yngre rörelse som är kanske så här liksom, jag vet inte vad, liksom, vad fan är det, 20-30 år sedan, att det liksom på något sätt har liksom uppstått på grund av alltså just den här enorma så här, sammanblandningen av religion och politik har liksom uppstått på grund av att de där länderna har varit diktaturer och är i hög utsträckning, och därför så har det inte funnits så här möjlighet att typ ha ett vanligt politiskt parti, utan liksom, och ofta liksom förbjudet att bara ha ett politiskt möte i en vanlig lokal, och istället har de enda stället politiskt intresserade människor kunna träffas och bilda allianser så är i moskéer liksom, och att det är väldigt mycket den grejen som har varit vad heter det, grogrund till politisk islam och liksom ja, och det är liksom en rätt ung ny rörelse så här. Inte därmed inte sagt såklart att man inte ska så här, argumentera mot att religion och politik någonsin ska blandas, men jag vet inte om det här liksom...
Jo, men det är klart att det finns massa sådana skäl som bara fattigdom och orättvisa och materiella skäl och brist på andra alternativ.
Alltså jag tror inte att det beror på att väst är bäst, är min spaning. Jag tror inte att det beror på franska revolutionen liksom, utan jag tror att det beror på att...
Tror du inte det alls?
Jo.
Tror du inte det lite grann?
Jo, jag tror
och
det.
Och sen har det ju såklart varit...
Ja, men jag tänker att, vad heter det? Det är att så här... Ett antal gubbar har suttit och styrt alla de där länderna med järnhand i liksom såna här enormt långa diktaturepoker, har gjort att liksom den möjligheten att utveckla en icke-politisk, eller liksom att religionen och politiken, alltså enda möjligheten att vara opposition, bla bla, det jag sa innan, att man måste vara i en moské om man ska prata om politik, typ, för att man får inte vara i en ABF-lokal. Liksom.
Jo, Ja, men det finns ju det där med ja, men typ att så här, palestinska kvinnor för 30-40 år sedan hade slöja i mycket, mycket mindre utsträckning. Så att det är också en så här ny väckelse såklart. Mm. Men det är klart att det finns massa skäl och kolonialism och bla bla bla. Men faktum är ändå att det finns en mycket, mycket längre och sån benhård tradition i väst som ju...
Att religion och politik inte hör ihop.
Ja, precis, som är väldigt ovanlig ur ett globalt perspektiv. Och på grund av globaliseringen så konfronteras man med det här igen här, som man inte har behövt tänka på så länge. Och alltså, oavsett vad det beror på. Nej, jag fattar, det beror inte på att väst är bäst på ett essentialistiskt sätt.
Kan du skriva i det i din tatuering? En sån inflik så här, det beror, väst är bäst fast det beror inte på någon essentialisering. Och ja. Jag skriver in på tatueringen.
Väst råkar bara vara bäst. Det är inte de andras fel.
Kan det stå också, och USA har inte heller kommit till den punkten att inte blanda ihop religion och politik, fast de ingår i väst.
Ja, precis. Mm.
Det är en jättelång och stor tatuering.
Fast de
hela ryggen med detta.
Men USA har det ju inte på lagstiftningsnivå, så kanske i vissa delstater.
Har ändå i sin retorik.
Jag är på en debatt mellan väst är bäst och väst är inte bäst. Det är väldigt spännande för mig.
Och sen är frågan också, sen handlar det också om vilken strategi som är mest, om man tittar på en konsekvens, liksom om man ska göra en konsekvensanalys hur den här kampen ska föras på bästa sätt. Om de här människorna redan känner sig otroligt kränkta av en väst är bäst ideologi och sen står gallskrika väst är bäst ännu mer och gör skämt som går ut på att väst är bäst. Kommer det att gynna de långsiktiga målen? En annan fråga. Väcker frågan. Ola?
Ja, okej. Okay. Ja, men visst. Men vi kan köra som du tycker istället och ha sharia domstolar i förorterna. Bara för att inte kränka någon.
Jag tror att det som behövs är global kommunism, men det är bara mitt lilla förslag.
Mm. Nej, men det är... Jo, men jag fattar också så här, jag fattar ju också att det är att man kanske inte kan vara så här 100% folkpartist idealistisk i varje situation. Att det kanske är okej att, fan vet jag, ha skilda badtider ibland. För att annars så, jag vet inte, för att folk ska kunna delta i samhället på det viset. Men jag menar bara att det övergripande målet borde ändå vara att krossa politisk islam.
Skilda badtider kan man vara en fråga som folk drev på mitt gymnasium, alltså vanliga människor, för de tyckte det var jobbigt. Och...
Ni ser, det är samma här som i talibanernas Afghanistan. Det är samma här. Bra. Bra att du fick in den också, Liv.
Ja, men kul att du tycker att skilda badtider är ett hot mot upplysningstidens idéer.
Är det så absurt? Nej, men jag fattar allt det med den här chauvinismen och vad som är mest konstruktivt. Men jag menar bara att min grundläggande poäng är ju bara att det är ett faktum att det finns en annan syn på religionens roll i politiken och samhället i andra delar av världen. Man bara ska tänka på det, så får man göra vad man vill med den informationen. Eller inte vad man vill,
det
kanske.
Den idén finns väl också i de länderna, säkert. Alltså jag menar, det känns också som att det är en för grov generalisering att säga så här, i väst finns den tanken och i de här andra länderna finns inte,
ja,
den
men det
tanken.
Inte det
finns,
sagt.
Sa du inte det precis?
Nej, jag sa att det finns en annan. Ja, jo, men det är klart att båda synerna finns,
ja,
i både väst och, ja, i utanför väst.
Men jag menar att den väst ena, är bäst?
Därför att den, jag menar,
den har vunnit mer
den
i väst.
Den har vunnit, ja, mera, den här att religionen ska inflytta över politiken, den synen har mycket större liksom utbredning utanför väst.
Ja.
Och det beror kanske inte på väst. Bäst kanske är västs fel då på många sätt, på grund av att vi har förintat rimlig politisk utveckling med kolonialisering och bla 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 i sådana länder. Så det kanske är vårt fel på vissa sätt, men det är ändå så nu. Skitsamma vems fel det var. Nu tänker vi inte på det. Nu tänker vi bara att det är så att väst är bäst. Tack till Akademikernas A-kassa som är med oss som sponsor i veckans avsnitt. Gå med i A-kassan för din egen trygghet och av solidaritet med alla andra stackare i det här landet som säljer eller försöker sälja sitt arbete. Samt av solidaritet med oss. Deras stöd är ju det som tillsammans med stödet från Aftonbladet Kultur gör att vi kan jobba med den här podcasten. Det viktiga är att du är med i en A-kassa, men är du eller är på väg att bli akademiker så är akademikernas ett givet alternativ. Det kostar 90 kronor i månaden och du kan få upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. På aea.se kan du läsa om alla villkor för alla olika tänkbara situationer. Det finns mycket man inte vet. Till exempel så har man rätt att plugga på halvfart samtidigt som man får A-kassa. Har du tagit steget och gått med i akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, skriv det gärna i din ansökan och snedstreck eller berätta om det i sociala medier under hashtag lilladrevet.
Många upplevde att det gick väldigt snabbt när Sverige införde tillfälliga gränskontroller för ungefär en vecka sedan.
Ja.
Det var mycket frågor. Det hände väldigt plötsligt. Är det genomtänkt? Frågade många sig. Det framstod som ett beslut som fattats i all hast och enligt då en slags europeisk modell. Och politiker i Sverige präglas självklart av politiken som förs i andra EU-länder. Och man skräms kanske också av de chockerande bilderna från olika nationsgränser. Kanske har man främst skrämts av bilderna från norsk-svenska gränsen som visas i programmet Allt för Sverige. Ni har säkert också sett vad som pågår. Ett tiotal amerikaner som tar sig in i landet för att försöka hitta sitt svenska ursprung. Och det råder ett slags totalt kaos.
Jag vet inte alls vad du pratar om.
Du har kanske levt i medieskugga.
Ja.
Amerikaner kommer till Sverige för att hitta sitt ursprung.
Jaha.
Släktforska, tävla. Man vinner en släktträff. Det är priset. En är kvar till slut och får gå på släktmiddag med kanske sysslingar och annat.
Det är så här konstigt första pris att det är någon sån sprallig liksom, designer från New York som har en farfars farfar som var svensk. Och sen så är första priset att den ska få en stel fika med sin sexmänning eller sånt där.
Om priset är en släktmiddag, vad är då straffet?
Klassiskt skämt man kan tänka. Men kaos vid den norsk-svenska gränsen. Amerikaner jublar in, skriker, gråter och skrattar som att kriget just har upphört. Så här lät det.
I can't believe we're almost over the border.
Just like the gates are opening up and all of a sudden we get to go in.
As I take my first step, I just hear the word finally. You did it.
Yeah, come Sweden.
I crossed over and I truthfully I just wanted to lay flat on it and just stay there, but there were so many people around. So the best I could do was to kiss it.
Anders Ygeman satt hemma med sin familj åt svensk tacos när han blev tvungen att bevittna det som hänt vid norsk-svenska gränsen. Ett tiotal amerikaner jublar, springer barfota, kramar skylten där det står Sverige, gråter, lägger sig på marken, kysser den. Ingen, inte en enda polis står där, kollar pass, ID, inresetillstånd. Vars var polisen när en deltagare dessutom sa det här?
Feel like I'm stepping into heaven.
Känner som att han klev in i himlen. Varför var inte polisen på plats och sa att Sverige är inte himlen, vi har inga pengar, allt är kaos, kris, panik, det finns inte ens brödsmulor till duvorna kvar. Det undrade Anders Ygeman när han satt hemma och han vet att det är bilden som måste förmedlas, men det gör den inte i Allt för Sverige. Anders Ygeman mådde antagligen fysiskt dåligt när han också såg hur amerikanerna i Allt för Sverige ogenerat kom in, körde över allt i sin omgivning med sin otroligt starka woho-kultur.
Mm.
De mörsar över sociala sammanhang med till exempel stora spontandanssessioner, karaoke, höga skrikande woho-n.
Det är hela grejen med det programmet, att man vill bara se amerikansk entusiasm.
Ja.
Att de visar ett helt vanligt hus. Det här är ett svenskt hus, så bara skriker de som galningar. Och börjar gråta.
Det kan låta till exempel som i det här klippet.
Wow! When we saw the karaoke, we all looked at one another and we were like, we're gonna show Sweden how Americans karaoke.
Räcker 300 poliser vid gränsen? Frågade sig regeringen, alliansen. I sådana här påfrestande tider kan vi inte vara för säkra. Man sa, kanske måste vi se över anhöriginvandringen nu på en gång också, så att inte amerikaner med svenska förfäder kan komma hit och exotifiera den svenska naturen och sprida rykten hem om att Sverige är perfekt, att det är himmelen, att det är vackert, estetiskt, liksom underbart och alla är så mysiga. Det... Sverige är fult, vi har inga mer pengar, naturen är skit, säger regeringen och alliansen då.
Det är dålig signalpolitik att visa det här i TV.
Otroligt. Om man ska hålla en konsekvent linje är det väl chockerande.
Ja, precis. Det är som en motkampanj mot SDs flygblad i hela det här programmet.
SD behöver åka till Florida och dela ut flyglappar. Nej, vad heter det?
Flygblad.
Där det står att det är inte så vackert. Det är fult. Man hittar inte sin släktforskning, kanske. Nej.
Och din liksom, den svenska bonden som du har samma farfars farfar som... är inte alls skön att hänga med. Det är bara någon sån småländsk kuf som knappt kan engelska och är sur. Och inte alls så där glad och entusiastisk som du är.
Men det är en rimlig förklaring till de snabba politiska förändringarna i Sverige. Att svenska amerikanerna inte lär sig språket. De kommer in, de undervisas i svenska. I Sveriges liksom mest kända uttryck, till exempel hoppsan Kerstin, som vi i Sverige använder varje dag. Som vi liksom pratar med varandra, då säger man alltid när man träffas hoppsan Kerstin. Inte ens det kan de lära sig. Vilket ju är en otrolig påfrestning att behöva se. Visa lite respekt känner man. Eller känner Anders Ygeman. Mm. Han mår dåligt när han ser detta.
Hoppsan Kerstin.
Hoppsan Kerstin.
Hapsen dropsen. Hapsen dropsen.
No, no, not dropsen.
Helvete, känner man ju.
Nej, det går inte.
Inte ens lära sig hoppsan Kerstin. Hoppsan dropsen är inte, det är inte ens i närheten. Det är respektlöst. Och från politiskt håll så känner man då dags för krafttag mot detta. Då går det också snabbt rent politiskt. När man liksom känner att nu jävlar markerar vi. Mm. Då är det det som händer. Hoppsan dropsan. Fy fan.
Ja. Man kokar när man hör detta.
Ja, man känner bara det. Försök känner man. Försök åtminstone.
Ja, det var väl det. Eller hur?
Det var väl det.
Tack så mycket, Moa och Liv.
Tack, Ola.
Det var trevligt. Ja, tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa. Vi hörs igen om en vecka.
Tack för att ni lyssnar.
Hej då.
Hej då. Beväpna er medborgare, ställ upp på raka led, framåt, framåt, låt fiendens blod flyta på vår jord.